Du lyssnar på Klockmakarens dotter av Kate Morton i översättning av Ann Björkhem. Uppläsare Gunilla Leining. Del 1. Väskan. 1. Vi for till Birchwood Manor eftersom Edward sa att det spökade där. Det gjorde det inte. Inte den gången. Men det är bara tråkmånsar som låter sanningen stå i vägen för en god historia. Och Edward var allt annat än tråkig. Hans passion, hans blinda tro på den sak han förkunnade var ett av de drag hos honom som väckte min kärlek. Han hade hela glöden hos en väckelsepredikant. Hans sätt att framföra sina åsikter gjorde dem gångbara som glimmande guldmynt. Han drog människor till sig. Han väckte en entusiasm som de inte visste om att de ägde och som fick allt annat än han själv och hans åsikter att förblekna. Men Edward var inte predikant. Jag minns honom. Jag minns alltsammans. Ateljén med glastaket i hans mors trädgård i London. Lukten av nyblandad färg. Det lätta ljudet av penseln mot duken medan hans blick smekte min hud. Mina nerver var på helspänn den dagen. Jag var så angelägen om att göra intryck på honom. Få honom att tro att jag var en annan än den jag var. Och medan han granskade mig från topp till tå hörde jag Mrs. Max enträgna röst i öronen. Glöm nu inte att din mor var en förnäm dam och att du kommer från en fin familj. Bara du håller tungan rätt i mun ska du se att det går vägen. Och jag rätade på mig där jag satt i fåtöljen av rosenträ. Min första dag i det vitkalkade rummet bakom virvaret av fräscha luktarter. Hans yngsta syster kom med te och en skiva mjuk kaka när jag blev hungrig. Hans mor kom också ner på den smala stigen för att se honom arbeta. Hon avgudade sin son. Han var på god väg att förverkliga familjens alla förhoppningar. Ansedd medlem av Royal Academy, förlovad med en ung välbärgad dam, blivande far till en flock brunögda arvingar. Såna som jag var ingenting för honom. Hans mor la skulden på sig själv för det som hände, men hon kunde lika gärna ha försökt hindra dagen från att övergå i natt, som hålla oss åtskilda. Han sa att jag var hans musa, hans öde. Han sa att han hade förstått det så fort han såg mig i det disiga gasljuset i teaterfoajén på Drury Lane. Jag var hans musa, hans öde. Och han var mitt. Det var länge sedan. Det var igår. Visst minns jag kärleken. Det här hörnet, halvvägs upp i stora trappan, är min favoritplats. Det här är ett besynnerligt hus, avsiktligt byggt för att vilseleda folk. Trappor som böjer av i ovanliga vinklar. Spretiga och med oregelbundna trappsteg. Fönster som inte bildar en rak linje, hur man än anstränger ögonen. Och paneler som döljer listigt placerade lönnutrymmen. I det här hörnet av trappavsatsen är det alltid varmt. Nästan onaturligt varmt. Vi märkte det allihop när vi flyttade in. Och under några sommarveckor tröddes vi om att gissa hur det kom sig. Det tog ett tag innan jag upptäckte skälet till det. Men till slut fick jag veta hur det låg till. Jag känner det här huset lika bra som jag känner mitt eget namn. Det var inte huset i sig, utan ljuset som Edward använde för att fresta de andra. En klar dag kan man från vindsfönstren se ut över Themsen, hela vägen bort till de walesiska bergen. Smala band av violett och grönt, höga vassa kritklippor som strävar upp mot skyn och solvarm luft som får allting att skimra. Detta var hans förslag. En hel sommarmånad med idel konst och poesi och utflykter, sagor och vetenskap och uppfinningar. Och ljus, gudagåvan, långt bort från London och alla nyfikna blickar. Inte undra på att de andra accepterade med förtjusning. Edward kunde skärma ner fåglarna ur träden om han ville. Att han hade ännu ett skäl för att resa hit avslöjade han bara för mig. För även om det där med ljuset var nog så riktigt, hade Edward också en hemlighet. Vi gick till fots från järnvägsstationen. Det var i juli, en fulländad.